När jag frågade Gud vad vill du att jag ska tala om, så fick jag orden att se på någon annan som på sig själv. En laglärd, det var en expert på hur Mose lag i Gamla testamentet skulle tolkas. Han frågade Jesus, vad ska jag göra för att få evigt liv? Och då svarade Jesus i Lukas 10:26-28. Jesus sade till honom, vad står skrivet i lagen? Vad läser du där? Han svarade, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Jesus sade till honom, du svarade rätt, gör det så får du leva. Egentligen så står det, hur läser du där? Hur tolkar du det stället? Frågar Jesus. Och mannen citerar ifrån femte Mosebok 6, vers 5. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft. Och också från tredje Mosebok 19, 18. Du ska inte ta hämnd och inte hysa vrede mot någon i ditt folk, utan du ska älska din nästa som dig själv, jag är Herren. Så för judarna räknades bara de egna landsmännen som ens nästa. Och då ställde den laglärde den här frågan, vem är då min nästa? Och då svarade Jesus med liknelsen om den barmhärtige samariten. Lukas 10:30-37. En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och råkade ut för rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom. Sedan gav de sig av och lämnade honom där halvdöd. En präst kom händelsevis ner samma väg, och när han fick se mannen gick han förbi. På samma sätt var det med en levit. Han kom till platsen, såg mannen och gick förbi. En samarit färdades samma väg och kom också dit. När han såg mannen förbarmade han sig över honom. Han gick fram till honom, hällde olja och vin i hans sår och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram 2 denarer och gav oss värdshusvärden och sade, sköt om honom och kostade mer ska jag betala när jag kommer tillbaka. Vem av dessa 3 tycker du var den nästa för mannen som hade råkat ut för rövare? Han svarade, den som visade honom barmhärtighet. Då sade Jesus till honom, gå du och gör som han. Jeriko ligger ungefär 3 mil nordöst om Jerusalem. Och vägen går genom berg och öken med stora höjdskillnader. Och det var vanligt att rånarligor höll till där. Och den här gamla vägen finns fortfarande kvar. Samarierna var ett blandfolk mellan judar och främmande folk som hade uppstått, och de bodde norr om Jerusalem. Och det var stora motsättningar mellan judar och samarier på Jesu tid. Och de avskydde varandra. Ändå stannade samarien och hjälpte mannen. De andra 2 som kom förbi, en präst och en levit, de stannade inte, trots att de var av samma folk som den överfallne mannen. Men Jesus uppmanar oss i den här liknelsen att hjälpa dem som kommer i vår väg och visa barmhärtighet mot dem som behöver hjälp, även om de inte är som vi. Vår kärlek ska sträcka sig längre. Vi har lätt att dela in människor i olika fack, att de är sådana. Män är sådana, kvinnor är sådana, moderater är sådana, vänsterpartister är sådana, invandrare är sådana. Ibland blir vi som kristna också indelade i olika fack, att kristna är sådana. Så istället för att lära känna en person så sätter vi lätt etiketter på dem. Och när man sätter en etikett på någon så är det lätt att vi börjar tänka negativt om den personen. Han eller hon blir något främmande som det är lätt att avskärma sig inför. Men även de andra, de har drömmar precis som vi har. Drömmar om framtiden, drömmar om ett bra liv, längtan efter kärlek, precis som vi själva har. Men den här liknelsen så visar Den visar hur den sinnelag Gud önskar se hos sina barn. Att vi ska se på andra som på oss själva. Och att vi ska hjälpa även de som inte är som vi. Och den visar också att det inte är vi som väljer vem som är vår nästa. Gud leder oss dag för dag och för människor in i vår väg. Kanske just den människan vid just den tidpunkten vill Gud att vi ska hjälpa. Man kan undra varför prästen och leviten inte stannade. Var de stressade eller kanske skulle de till jobbet? Men vi läste att en man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko. Och en präst kom händelsevis ner samma väg. På samma sätt var den med en levit. Så de färdade samma väg från Jerusalem. Och Jerusalem låg i, templet låg i Jerusalem. Och många präster och leviter bodde i Jeriko. Och de tjänstgjorde i templet 5 gånger per år. Och prästerna ansvarade för offren. Och leviterna tjänade under prästerna som assistenter. Så prästerna och leviten hade antagligen varit och gjort sin andliga tjänstgöring i Jerusalem. Och var på väg hem när de såg mannen som hade blivit överfallen. Så de hade alltså inte bråttom till jobbet. Utan det verkar som att de medvetet valde att se åt andra hållet. Och gå förbi en medmänniska som behövde hjälp. Så bara för att vi har en tro som prästen och leviten. Så verkar det inte skydda oss från att bli likgiltiga inför andras svåra situation. Och vi kanske känner igen oss i det här. Ibland så är vi bekväma. Kanske någon har ramlat på cykeln och någon annan medmänniska har stannat och hjälpt till. Och man tänker, vad skönt att jag slapp att stanna. Jag har så bråttom. Men att göra någonting av kärlek med omsorg, det kostar alltid någonting. Och den här samarien hade säkert kanske sin tidtabell. Han kanske hade tänkt att vara hemma vid en viss tid. Men när han fick se den här mannen så stannade han. Det fick kosta honom både hans tid och pengar. 2 denarer motsvarar ungefär 2 dagslöner. Och det räckte till 2 månaders vistelse på ett värdshus. Så mannen måste ha varit väldigt skadad och vi läste att han var halvdöd. Och kanske fick det också riskera samariens eget rykte. Det kan ju hända att han tog en risk att bli ansedd som en svikare av sina egna om någon hade sett att han hjälpte en jude. Och han var villig att ta den risken för han kände att det var rätt i sitt hjärta. Och så vill Jesus att vi ska vara. Vi ska läsa ett annat bibelord där den religiösa eliten hade blivit förhärdade i sina hjärtan och inte kunde känna medkänsla. Markus 3:1-6. En annan gång gick Jesus in i en synagoga och där fanns en man som hade en förtvinad hand. Spänt iakttog de fariseerna alltså Jesus för att se om han skulle bota honom på sabbaten. De ville få något att anklaga honom för. Han sa till mannen med den förtvinade handen, stig fram. Sedan frågade han dem, är det på sabbaten mera tillåtet att göra gott än att göra ont? Att rädda liv än att döda? Men de teg. Då såg han sig omkring med vrede, bedrövad över att deras hjärtan var så förstockade. Och till mannen sa han, räck ut din hand. Han räckte ut handen och den var nu frisk. Men fariseerna gick ut och började genast överlägga med herodianerna om att röja honom ur vägen. I synagogan så satt man längs väggarna som kanske syns lite på bilden där, så man kunde se varandra. Och Jesus ber mannen att komma fram till mitten där alla kunde se honom. Mannen hade en hand som han inte kunde använda. Och det var antagligen så att han hade varit med om en olycka eller skadat sig. Det var inte medfött. Så det hade gjort att han hade fått andra förutsättningar i livet. Men fariseerna brydde sig inte om det. De ville bara sätta dit Jesus. Och Jesus blev besviken på fariseerna. Han vädjar till deras medkänsla. Är det på sabbaten mera tillåtet att göra gott än att göra ont? Men han får ingen respons. De teg, står det. Då såg han sig omkring med vrede, bedrövad över att deras hjärtan var så förstockade. I grundtexten står det att han såg på dem med stort misshag. Varför reagerade Jesus så starkt? Han var bedrövad över de andliga ledarnas okänslighet inför mannens lidande. Och han var upprörd över hela systemet med bokstavstolkning som hade blivit viktigare än andemeningen bakom lagen. Det var viktigare än det som fanns i hjärtat. Vad innebär det att ha ett förstockat hjärta? Hur får man det? Jag tror att man väljer att inte lyssna och att inte se. Buden att älska Herren av hela vårt hjärta och vår nästa som oss själva kanske inte alltid är så lätt att följa. Det kan ju finnas saker i våra liv som vill ta Guds plats. Och vi får hela tiden vara uppmärksamma på så att Jesus inte bleknar för oss. Så att vi vårdar den relationen. Förbudet att vi ska älska Herren av hela vårt hjärta handlar inte bara om att jag ska göra som Gud säger i lagen och sen inte ha någon mera kontakt. Utan det handlar om en relation där vi lyssnar på Gud och där Gud lyssnar på oss genom bönen. Trots att han vet precis vad vi ska säga så lyssnar han på oss. Och det är likadant att älska sin nästa som sig själv. Det handlar om relationer som behöver vårdas och som kan skadas och gå sönder. Ett svek till exempel föder besvikelse hos den som har blivit sviken. Och vi kan välja att inte se och inte höra och då blir vi okänsliga. Ibland tänker vi kanske när vi ser på tv om krig och svält så tycker vi att det är fruktansvärt. Men sen är det som att vi vänjer oss. Efter ett tag så bryr vi oss inte lika mycket längre. Är det för att vi blir förhärdade? Eller är det ett försvar som slår till för vi känner oss hjälplösa för att vi inte kan ta in allt lidande? Att kunna känna med andra är något väldigt viktigt för Gud. Att hans barn inte är hårdhjärtade och förstockade. Så det får vi be om att inte bli. Men å andra sidan kan vi inte bära all världens nöd och lidande på våra axlar. Det kan bara Jesus göra. Men vi kan hjälpa dem som kommer i vår väg. Och inte stänga våra hjärtan för dem. Och det är vad Jesus önskar av oss. Hur kan vi göra praktiskt då när vi ska försöka följa Jesu exempel? Dels kan vi ju välja hur vi ska tjäna Gud med våra liv. Ofta får vi vägledning om det genom att Gud lägger ner en längtan i våra hjärtan efter det han vill vi ska göra. Man kan jobba som volontär på hela människan. Man kan gå bönepromenader på Ekön och prata med människor. Man kan välja att se andra och lyssna till andra. Och man kan välja att lyfta andra. Kanske hälsa på städpersonalen på jobbet som andra bara går förbi. Små enkla saker. Och man kan börja i sin närmaste omgivning, i familjen. Lära känna varandra på arbetsplatsen. Och man kan hälsa på någon som är sjuk eller höra av sig till någon som är ensam. Liknelsen om den barmhärtige samariten, det var en oväntad situation som dök upp. Som vi alla kan få vara med om. Att någon kommer i vår väg som behöver vår hjälp. Och det är viktigt om vi vill följa Jesu exempel att vi inte vänder oss bort. Och det kanske är något vi kan öva medvetet på. Ett exempel, den barmhärtige samarien hade ju med sig olja och förband. Det var väl ganska långt att resa den här utan plåster ifall man skulle slå sig eller utan förband. Och ett tag så jag fick en sån hemsk tanke. Tänk om mina barn slår sig och jag inte har plåster. Så jag började ha plåster och tvättservetter i väskan. Men så tidigt en morgon när jag skulle till jobbet så kom ett litet barn och sprang ner för backen här i trafikskolan. Hon skulle antagligen till norra skolan. Och rätt som det var så snubblade hon och slog i knät i asfalten så bloden sprutade. Och hon började i stor gråta. Och då var det jättebra att ha plåster i väskan. För då kunde jag ta fram mitt lilla förband. Och jag hade plåster i olika storlekar. Så jag satte på ett sånt där knäplåster. Och så sa jag att nu får du gå till skolsköterskan. Och hon slutade gråta och såg lite förvånad ut. Men ett litet tips. Man kan ju Det kan ju vara bra att vara lite förberedd. Man kan ju kanske läsa på vart det finns hjärtstartare. Och man kan kanske gå en hjärt- och lungräddningskurs och så. För att vara beredd att hjälpa någon annan. En sak som är viktig är att inte förlora sin inlevelse. Det är lätt att gå förbi någon om man inte släpper in den personen i sitt hjärta. Så att vi inte förlorar förmågan att leva oss in i någon annans svåra situation. I Hebreerbrevet 13:1-3 så står det: Bröder, bli kvar i broderskärleken. Glöm inte att visa gästfrihet. För genom gästfrihet har somliga fått änglar till gäster utan att veta om det. Tänk på dem som sitter i fängelse som om ni vore deras medfångar. Och på dem som misshandlas som om det gällde er egen kropp. Så det är viktigt i en tid då kärleken håller på att kallna i vårt samhälle. I Bibeln så står det att det ska bli så. I Matteus 24:12 så säger Jesus: Och eftersom laglösheten breder ut sig ska kärleken kallna hos de flesta. Och Paulus säger samma sak i andra Timoteusbrevet 3:1-5. Det ska du veta att i de sista dagarna blir tiden svår. Då kommer människorna att tänka bara på sig själva och på pengar. De blir skrytsamma, högmodiga, fräcka, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, ogudaktiga, kärlekslösa, oförsonliga, fulla av förtal, obehärskade, våldsamma, främmande för allt gott, svekfulla, hänsynslösa och inbilska. De älskar njutningar mer än Gud. De bär fromheten som en mask, men vill inte veta av dess kraft. Håll dig borta från dem. Ja, det finns ju, alla är ju inte så här. Det finns ju många goda, härliga människor. Men den utveckling som samhället kommer gå emot den sista tiden innan Jesus kommer tillbaka. Att det blir mera spänningar mellan grupper. Svårare att nå fram till varandra. Men i en hård och kall tid så uppmanar Gud oss att hålla våra hjärtan varma och mjuka. Jesus, han har ett milt och ödmjukt hjärta. Och han stod också upp för det som var rätt och sant. Och han vill att vi också ska ha det. Så låt oss be om varma och mjuka och kärleksfulla hjärtan. Så jag ska avsluta med att läsa från Ordspråksboken 4:23. Framför allt som ska bevaras må du bevara ditt hjärta. Ty från det utgår livet. Låt oss be. Ja, Jesus, jag ber Jesus att vi ska få varma hjärtan. Jesus, att vi inte ska bli förhärdade. Kom oss nära Jesus. Fyll oss med din kärlek och med din värme. Så att vi blir lika dig, Herre. Fyll oss med din ande så vi får ditt sinnelag, Herre. Så vi inte förlorar förmågan att känna medkänsla med andra, Jesus. Låt oss få vara ljus på berget, Jesus. Tack Jesus, låt oss få vara nära dig, Herre. Kom Jesus. I Jesu namn. Amen.